den 1 februari 1994. Villalån och bilförsäljning.
Bostadslåneinstitutet Svensk Fastighetskredit sänker imorgon räntorna. Ett villalån med räntan bunden i 5 år kommer fortsättningen att kosta 8,5%. Försäljningen av nya bilar fortsätter att öka i Sverige. Under januari registrerades 10 400 nya personbilar och det är 30% mer än januari förra året. Den populäraste bilen är Volvos 800-modell.
Andra februari 1994. USA ger varje år ut en bok som speglar året innan. Och då kritiserar man många länder för brott mot de mänskliga rättigheterna. Men man blundar för de egna.
Varje år ger det amerikanska utrikesdepartementet ut en tjock lunta som är en genomgång av hur mänskliga rättigheter sköts eller missköts i världens länder. Skillnaden mellan den här undersökningen och exempelvis årsrapporter från FN, Amnesty International och andra oberoende organisationer är att den 1000 sidor tjocka volymen från Washington blundar för brott mot mänskliga rättigheter i USA. De länder som tilldrar sig det största intresset bland de alla 193 länder som det amerikanska utrikesdepartementet går igenom är Kina och Indonesien. Framförallt sedan massakern vid Himmelska fridens torg i Peking 1989 har relationerna mellan USA och Kina varit något ansträngda. Det har långt ifrån varit en självklarhet att Kina skulle hamna i den grupp som räknas in bland de mest gynnade nationerna. Före juni månads utgång ska president Bill Clinton ha bestämt sig om Kina också fortsättningsvis ska kunna räkna med handelsprivilegier. Om nu stor hänsyn skulle tas till brotten mot mänskliga rättigheter borde Kina bestraffas handelspolitiskt. Men handelns företrädare har hittills segrat över de som argumenterat moraliskt rättsligt. I den nya rapporten konstateras att antalet politiska fångar i Kina uppgår till flera hundra, troligen tusentals. Visserligen har förändringar till det bättre skett i Kina under 1993, men Kina ligger fortfarande lågt ner på en internationell skala. Indonesien anklagas för att genomföra avrättningar utan rättegång. Speciellt rättslös är behandlingen av regeringsmotståndare i Östra Timor och en del andra områden. USAs allierade i Mellanöstern, Egypten, Israel och Saudiarabien kritiseras. Samma sak gäller det handelsallierade grannlandet Mexiko. 1993 var ett mörkt år för mänskliga rättigheter runt om i världen. Inte minst krigen i Bosnien, Sudan, Burundi och Angola bidrog till det, konstateras i rapporten. När internationella genomgångar brukar göras om respekten för mänskliga rättigheter intar USA ofta en mindre hedervärd plats. President Clinton krävde också i sitt tal till nationen häromveckan hårdare straffsatser för vissa brott. Amnesty International och andra grupper som kritiserar olika former av statligt våld påpekar ständigt att dödsstraffet är en inhuman straffform. Idag på morgonen avrättades den 51-årige hantverkaren Harold Bernard i Texas, USA, dömd till döden efter ett rånmord 1980. I 36 delstater i USA finns 2600 dödsdömda i dödens väntrum.
Lars Gunnar Erlandsson rapporterade.
Andra februari 1994, Österrike.
I Österrike fortsätter kärleksskandalerna kring presidenten. Hans älskarinna är på väg att få ett toppjobb inom diplomatin och hans hustru har tömt familjens kassaskåp här i Wien.
Österrike har otur med sina presidenter. Först den nazianstucken Kurt Waldheim, nu den otrogen Thomas Klestil. Och en ny akt i den senare tvålopera kom när det idag blev känt att han anlitat en advokat för att företräda honom i den formella separationen från hans övergivna hustru Edith. Österrike är ett katolskt land. Österrikare har konservativa värderingar om familjelivet och det skakar landet att statschefen är huvudrollsinnehavaren i en kärleks- och otrohetsaffär. Affären har dessutom politiska förvecklingar. Den nya kvinnan i den 61-åriga Klestis liv är nära rådgivare i presidentpalatset. Hon är en skarp, välutbildad diplomat. Och frågan är nu, dels om det lämpliga är att denna kvinna finns i hans delegation när han nästa vecka reser på statsbesök i Egypten. Dels det lämpliga är att kvinnan, den 39-åriga Margot Löffler, handlar på, citat, respektabel distans till skandalens fokus i Wien. Och därför ges ett utlandsjobb som ambassadör i Aten eller som chef för Österrikes kulturinstitut i Paris. Vinarna frossar i skandalernas detaljer. Den senaste, att den övergivna hustrun, presidentparet hade varit gift i 37 år, att hon tömde familjens kassaskåp på bankböcker, obligationer och värdehandlingar när hon lämnade presidentpalatset. Wien pratar och ler. Staffan Heimersson, Wien.
Mordet på statsminister Olof Palme 1986 är fortfarande ouppklarat, men fortfarande så är spaningsledningen optimistisk. 2 februari 1994.
Går vi mot en lösning av mordet på Olof Palme? Ja, den bedömningen gör chefen för Palmegruppen Hans Ölvebro. Men han vill inte peka ut någon klar tidpunkt när Palmemordet kan vara uppklarat.
Inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi ser en möjlighet att lösa det här, va? Och det är därför vi känner en stor optimism.
Vad är det som får dig att känna den optimismen då?
Ja, det är den kunskap som vi har idag om alltihop. Att vi har gått igenom materialet och idag kan på betydligt snävare sätt begränsa oss i det vi ska göra.
Ja, det som återstår av det enorma material som Palmegruppen har gått igenom, det är enligt Ölvebro på sin höjd 5%. I det materialet finns mordgåtans lösning, det är Ölvebro övertygad om. Det är alltså inga nya spår som har tillkommit, utan det är mer noggrann analys av de vittnesmål och tips som finns med i materialet som gör att Palmespanarna nu kan se en lösning skymta. Och det besök som Ölvebro nyligen gjorde i USA och de kontakter han hade där med den amerikanska federala polisen FBI, det har spett på optimismen. Att de amerikanska erfarenheterna är från ett samhälle där var och varannan person går omkring med vapen, det hindrar inte att erfarenheterna är överförbara på svenska förhållanden, anser Ölvebro.
Ja. Nej, men det är ju ändå så att det har använts vapen vid det här tillfället. Och det kanske gör det, eftersom det är då Sverige, så gör det enklare i begränsningen av antal personer som kan vara aktuella.
När Hans Holmer helt inriktade sig på det så kallade PKK-spåret kom det in väldigt många tips som inte bearbetades. Det är för att de inte passade in i PKK-spåret. PKK-spåret ledde till ett bortkastat år i Palmespaningarna, säger Hans Ölvebro.
Vi har ju också bidragit till då ett år genom där man då inriktade de mesta resurserna på Christer Pettersson.
Hans Ölvebro, chef för Palmegruppen, Anders Thunberg intervjuade.
Andra februari 1994. LO har valt ny ordförande. Bertil Jonsson heter han. Och han tror att han är på 80-talet.
Att Bertil Jonsson tycker den gamla ordningen var bättre då LO och SAF gjorde upp om löneavtalen beror på att LO hade inflytande, makt, då man satt vid förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Fackets makt i löneförhandlingarna har flyttats från LO till förbunden. Och en ordförande i Kommunal eller Metall har med det sättet att se mer makt än LOs ordförande. Och det har skett därför att arbetsgivarna har velat decentralisera förhandlingarna. Ute på arbetsplatserna suddas gränserna mellan arbetare och tjänstemän ut. LO-förbunden söker samarbete med tjänstemannafack i samma bransch. Och tjänstemännen vill inte ha samma knytning till Socialdemokraterna som LO alltid haft. Metall slopade paragrafen om socialisering vid sin kongress i höstas för att stå friare att söka de allianser man vill. Den andra maktfaktorn för LO, det politiska inflytandet, är också svagare. Socialdemokraterna gör inte alltid vad LO vill och medlemmarna har haft anledning att tvivla på partiets politik. LOs paroll när den nya ledningen tar plats är ett starkare LO. Bertil Jonsson vill komma dit via den gamla invanda vägen, Men han tar inte hänsyn till att verkligheten nu ser helt annorlunda ut.
Reporter här var Annika Digreus.
Renault säljer ut sina Volvo-aktier 2 februari 1994.
Då ska vi fråga oss om vi idag ser början till slutet för samarbetet mellan Volvo och Renault. Renault har börjat sälja av sina Volvo-aktier idag på börserna i Stockholm och i Paris. Aktier för mycket stora belopp har sålts och Henrik Borgström, fusionen mellan bolagen sprack ju. Är nu alliansen mellan bolagen också på väg att spricka, eller vad är det som händer med Volvo-aktierna på börserna just nu?
Ja, båda parter har ambitionen att lösa upp alliansen i meningen att det korsvisa ägandet i varandras dotterverksamheter, det ska upplösas. Men det var röstsvaga B-aktier som Renault sålde och nu tjänade ungefär 1 miljard på 1 miljard insatta för ett par tre år sedan. De röststarka A-aktierna, de behålls och man är fortfarande röstmässigt störst enskild ägare med knappt 9% i Volvo.
Så det vill man fortsätta vara, eller?
Ja, tills det blir en uppgörelse tror jag inte man säljer de här A-aktierna som alltså har större rösträtt. Det viktiga för Volvos del nu det är att man kommer att äga sina dotterbolag helt och hållet, som man kommer åt deras kassa. Renault äger ju 45% direkt i Volvos lastbilar, 25% direkt i Volvos personbilar.
Mm. Men eventuellt Volvo och Renault, där är det, när tar det slut? Tar det slut?
Nej, det är inte säkert, för att man har ju inlett ett produktionssamarbete. Volvo är på väg att leverera motorer från Skövdeverken till Renault. Volvo i Olofström nere i Blekinge levererar plåtdetaljer från sin karosseriverkstad till Renault. Samtidigt som Renault levererar delar till Volvos fabrik i Holland där ju 400-serien tillverkas. Och det finns ingen anledning för någon av parterna att bryta upp det här konkreta tillverkningssamarbetet så länge det är lönsamt för båda parter.
Det kommer att pågå i många år än.
Det får man se, det omprövas alltid efterhand.
Mm. Tack Henrik Borgström.
Japan har åldersproblem. 2 februari 1994.
Japan är snabbt på väg att få världens äldsta befolkning med världens största andel av befolkningen över 65 år och samtidigt världens minsta andel ungdomar som kan bära bördan av den åldrade befolkningen. Och det här är Japans i särklass allvarligaste ekonomiska problem på lång sikt. Det här rapporterar idag Ekots utsände i Tokyo.
Nej, ännu har japanska politiker inte tagit sig an nationens på sikt allvarligaste ekonomiska problem. Utan svarar fortfarande när de tillfrågas om vad som händer om när de blir gamla och sjuka, som Yoko Kumano som arbetar för en kvinnlig pensionärsorganisation här berättar, att då tas de om hand av hustrun. Japanska politiker är män, deras fruar i allmänhet yngre, för övrigt lever kvinnor längre. Så för politikerna i ålderdomen inget personligt problem och därmed dröjer lösningen på den oundvikliga krisen. För Japan som nation har en obeveklig statistik emot sig. Dess befolkning lever längst i världen, den åldras snabbast, födelsetalen är lägst i världen, liksom andelen ungdomar. Snart är var fjärde japan äldre än 65 och det är snart lika många äldre än 75 som yngre än 14. Med andra ord, antalet produktiva på varje åldring minskar rekordsnabbt och bördan för åldringsvården blir därmed lika rekordsnabbt allt tyngre. Japan är därmed på väg mot en totalt ny ekonomisk situation. Som Nikkei, Japans ledande finanstidning, skrev nyligen: vi har bara 14 år kvar till vändpunkten. Rekordåren är då definitivt över. Traditionellt har japanska åldringar tagits om hand av anhöriga, men allt färre unga kvinnor är beredda att vårda barn och man plus egna och mannens föräldrar. Därmed tvingas allt fler åldringar, 4 av 5 är kvinnor, att leva ensamma med åldringsvård knappt värd namnet. Till, som Yoko Kumano berättar, stor skam för Japan kan resultatet av det utläsas i självmordsstatistiken. Det blir allt vanligare att åldriga kvinnor som inte bönhörs som en naturlig död väljer att själva ta sina liv. Japans åldringsexplosion är unik. Den andel åldringar det tog Sverige 86 år att få har Japan fått på 26. Och det enda egentliga recept byråkratin hittills producerat är att japanska kvinnor måste förmås föda fler barn. Och det finns det inga som helst tecken på att japanska kvinnor själva har tänkt sig. Bengt Terner, Tokyo.
Kort Korea-rapport. 3 februari 1994.
Den amerikanska senaten uttalade sig igår för att USA ska placera taktiska kärnvapen i Sydkorea om inte Nordkorea går med på FN-inspektioner av sina kärnanläggningar. Senaten vill att president Clinton ska öka trycket på Nordkorea.
Häromdagen kom rapporter om att USA överväger att skicka Patriot-missiler till Sydkorea. Det är ett avancerat luftförsvarssystem som prövades i Gulfkriget. Patriot är ett defensivt vapen, men propån från Washington uppfattas av den nordkoreanska regimen som ett hot, i varje fall i det ordkrig som nu pågår. För ett par veckor sedan uppgavs att konflikten om FN-inspektionerna skulle vara löst. Amerikanska förhandlare överlät detaljerna till tjänstemän från FN:s atomenergiorgan IAEA. Men konflikten var tydligen inte löst, för inget har hänt sedan dess. När USAs tilltänkte försvarsminister William Perry igår förhördes av senatens försvarsutskott så sa han att Nordkorea mycket väl kan ha ett kärnvapen redan nu. Men risken är att de snabbt skaffar sig många flera. Det är ett mardrömsscenario, sa Perry. Det här är den viktigaste utrikespolitiska frågan för USA just nu. Men hur situationen ska lösas är inte lätt att se. Kina motsätter sig FN-sanktioner mot Nordkorea och Kina har vetorätt. Militära aktioner för att slå ut Nordkoreas kärnanläggningar är inte aktuella. USA litar för närvarande till vad William Perry kallar aggressiv diplomati. Men senaten vill alltså ha en ännu aggressivare diplomati med taktiska kärnvapen grupperade i Sydkorea. Staffan Ekendahl i Washington.
Den evinnerliga frågan, hur mycket sprit och öl får man ta med sig när man varit utomlands idag och om vi blir med i EU?
Hur mycket sprit svenskar ska få ta med sig hem från utlandet är en olöst fråga i de svenska EU-förhandlingarna där Sveriges chefsförhandlare idag möter motparten i Bryssel. Sverige vill behålla dagens begränsningar flera år till men möter motstånd från EU där resenärer får ta med sig hur mycket alkohol som helst för personligt bruk. Ekots Titti Nylander besökte franska Calais dit britterna reser för att bunkra vin, sprit och öl.
Överfyllda kundvagnar lassas ur vid kassan i en av Calais många stormarknader för alkohol. Ett spritens Ikea, där britterna väljer och vrakar i den väldiga lagerlokalen. Ute på parkeringsplatsen stuvas personbilar och lastfordon med mängder som vem av ordning kan tycka rimmar illa med regeln om personligt bruk. Men den brittiske storkunden påpekar skyndsamt att han har 5 bröder där hemma.
It's unlimited really. There's no limit. Yeah, there's no limit.
As long as it's personal use, that's all, isn't it?
Yeah. As long as you don't go home and sell it.
No, of course.
But I've got 5 brothers, so...
Resandebestämmelserna som Sverige nu strider om med EU handlar inte om taxfree. Där är bestämmelserna lika stränga ute i Europa som för svenskar. Frågan är hur mycket vi ska få köpa i butiker utomlands och ta med oss hem. Om de svenska förhandlarna förlorar dusten i Bryssel och måste släppa på inskränkningarna efter 96 kan det komma att bli mycket resande till Danmark, där öl är billigare än i Sverige. För britterna, som har höga skatter på alkohol hemma, lönar det sig stort att ta färjan över till franska Calais, särskilt som färjepriserna är hårt pressade.
But I see you haven't bought very much, have you?
Well, this is the third stop that we've made to buy.
But we haven't, it's not very much, really.
We went to a supermarket, we stayed in Abbeville, and we went to an hypermarché, and we bought really cheap wine there, in the multi-pack that French people would buy, and it was about, what was it, about 50p a bottle?
Det såg lite ynkligt ut i kundvagnen, bara två backar öl. Men familjen hade varit på två spritstormarknader tidigare och gladde sig åt sina storförpackningar med vin av 8 kronor flaskan. Rödtjut som rödtjut, som damen glatt kunde konstatera. Men bland alla vilda storköpare fanns också konnässörer, kännare som botaniserade länge bland de bättre vinerna.
I have bought a fairly large selection to hopefully develop my taste on the French wines. I normally drank German wines and come each year, or go to Germany each year, to buy a supply of wines for a year. But this year I've decided to come to France and try a selection of French wines, and it's a year's supply.
En gång om året far han till Tyskland eller Frankrike och laddar upp med olika sorter för att utveckla sin smak och göra varje år till ett vinprovarår. Titti Nylander, Calais.
Om Ryssland. Artikel i Göteborgsposten 3 februari 1994. I tidningen denna dag så läser man att den ryska maffian har ett förlamande grepp om det ryska samhället och ekonomin. Ryssland är varken planekonomi eller marknadsekonomi. Det är en gangsterekonomi. Det är en svensk polis i Moskva, Magnus Törner, som säger det här. Och i en utredning från president Jeltsins kansli så sägs det att 70% av de privata företagen och bankerna måste betala skyddspengar till maffian. 40 000 företag, privata och statliga, kontrolleras av maffian. Och den organiserade brottsligheten i Ryssland håller på att ta ett mycket fast grepp om landets ekonomiska sfär också. Det handlar inte längre om skyddspengar. Maffian startar egna företag. Och numera så köper man också upp fast egendom som restauranger, butiker och annat som privatiseras. Och brottsligheten som den grävs allt djupare in i politiken och statsförvaltningen. Höga tjänstemän mutas, man köper sig till kontroll över lokala förvaltningar. Där man inte lyckas köpa och korrumpera, hotas och skräms. Den organiserade brottsligheten utgör idag det ryska samhällets kanske största hot. Men däremot så verkar ryssar inte vara särskilt inblandade i knarktrafik eller illegal vapenhandel. Annan smuggeltrafik håller man förstås på med i stor skala. Det gäller även människosmuggling. Den 4 februari 1994. Nu är det ubåtskränkningar på gång igen. Eller minst undersökningar av det material man hade sen i somras.
Vi har också goda satellitbilder över Baltisk och fotografier från svensk flygspaning som sägs i informationer om den misstänkta ubåtsbasen. Vid en av dessa spaningsflygningar hade rök lagts ut över det intressanta området när spaningsviggen återkom för ytterligare en fotograferingsrunda. Enligt en hög källa i kanslihuset har expertsamtalen med Ryssland om ubåtskränkningarna lett framåt. även om man inte kan tala om ett genombrott. Men ansvariga för ubåtsskyddet inom försvaret anser att man kommer att kunna kartlägga ubåtskränkningarna även om ubåtssamtalen inte leder fram till ett erkännande av att de kränkande undervattensfarkosterna varit ryska.
Börje Remdahl, reporter.
USA och handelsembargot mot Vietnam som nu varat i 19 år. 4 februari 1994.
USA häver sanktionerna mot Vietnam 19 år efter Vietnamkrigets slut. Och president Clinton tar därmed en politisk risk hemma eftersom flera Vietnamveteraner är emot ett sånt här beslut.
Today I am lifting the trade embargo against Vietnam because I am absolutely convinced it offers the best way to resolve the fate of those who remain missing and about whom we are not sure.
Att ta bort embargot mot Vietnam är det bästa sättet att få reda på vad som har hänt de som fortfarande saknas efter kriget, sa Clinton, som hävdar att det är den enda frågan som ska styra USA:s förhållande till Vietnam. Drygt 2000 amerikaner är fortfarande försvunna i Sydostasien efter kriget. Men enligt de delegationer som sänds till Vietnam så anstränger sig vietnameserna för att hjälpa till med undersökningarna. Men det handlar inte om att normalisera förbindelserna som exempelvis upprätta en ambassad i Vietnam.
I want to be clear. These actions do not constitute a normalization of our relationships. Before that happens, we must have more progress, more cooperation and more answers.
Clinton tar en politisk risk eftersom han gjorde stora ansträngningar i sin ungdom att slippa skickas till Vietnamkriget, vilket han för övrigt inte var ensam om. Men det är fortfarande en politisk belastning för honom. Många har fortfarande svårt att acceptera Clinton som överbefälhavare för USAs stridskrafter. Men sen senaten röstade för att embargot ska hävas så har Clinton fått det politiska skydd han behöver. Det är betydelsefullt att Vietnamveteraner i senaten som demokraterna Bob Kerry, John Kerry och republikanen John McCain ställer upp på presidentens beslut. McCain sköts ner över Vietnam och var krigsfången där i 5 år. Men Ann Mills Griffith som leder en organisation för anhöriga till soldater som försvunnit i Vietnam säger att Clinton har brutit ett löfte när han häver embargot. Några konservativa republikaner ger också presidenten kritik. Men amerikanska affärsmän är mycket positiva till beslutet. Det är affärsintressena som tryckt på för att embargot ska hävas. Vietnam anses vara en viktig marknad. Hur stort är okänt idag? 19 år efter att Vietnamkriget tog slut så har USA långt kvar till att ha gjort upp med kriget och de händelser som en gång delade nationen. President Clinton har uppenbarligen gjort den bedömningen att hans beslut bidrar till läkningsprocessen. Lasse Åsgård, New York.
The question that this body must answer is, will it enhance our ability to get a full accounting by lifting the trade embargo, or will it harm it? The view of the experts is that it will enhance our ability to obtain a full and complete accounting, which I think sooner or later we must recognize will not happen, because in every war there is always been those who we have been unable to account for.
Den amerikanska senaten sa sitt redan för en vecka sedan och föreslog att embargot hävs omedelbart. Och när president Clinton också hade bestämt sig så fylldes gatorna i nord såväl som i syd.
We love it. We think
it's
beautiful. I think it's a bad time. Going around Ho Chi Minh City.
Glädjen visste inga gränser i Saigons basarkvarter, fastän stan egentligen heter Ho Chi Minh-staden idag. Men det namnet är det bara kommunistiska partibossar som vill kännas vid. Och i skivaffärerna ligger redan plattorna med Madonna och Whitney Houston på plats. Och ABBA och Roxette för den delen också. Coca-Cola och Schweppes ligger redan på lagerpallarna. Och det tog bara 10 timmar för American Express att börja ta emot kreditkorten. När nu spärrarna öppnas efter 30 års handelsembargo är det som en formlig flodvåg sveper fram över det lilla landet i Sydostasien. Vietnam ska bli den viktiga nyckeln till länderna i Asien, och det är därför som så många amerikanska företag redan har etablerat sig i Saigon med representationskontor. Det är kanske motsägelsefullt, men det finns en uppdämd längtan efter varor made in USA. Men de amerikanska företagens närvaro i Vietnam kommer även i framtiden att vara intimt förknippade med hur frågan om krigsfångar och soldater som saknas i strid kan lösas. Fortfarande är 2238 amerikaners öde okänt. Krigsfångarnas öde är ett öppet sår i den amerikanska historien som fortfarande är oläkt.
Om Indien och Pakistan. En rapport den 4 februari 1994.
Två amerikanska journalister, William E. Burroughs och Robert Windram, avslöjar i en kommande bok att Pakistan och Indien vid två tillfällen, 1986 och 1990, varit bara timmar från att starta ett kärnvapenkrig.
Avslöjandet här är en stor sensation i Indien. Pakistan och Indien har legat i fejd om Kashmir, som är en delstat i Indien, men som Pakistan gör anspråk på sedan 1947. Och vid flera tillfällen har det kommit till öppet krig de bägge staterna emellan. Även om många antagit att de bägge länderna haft tillgång till atomvapen, har det officiellt förnekats. Men inte ens Pakistans premiärminister Benazir Bhutto kände till det 1990. Presidenten i Pakistan, Ishaq Khan, som avgick förra året, höll det hemligt för henne tillsammans med generalerna. Premiärminister Bhutto informerades av amerikanska CIA-chefen vid ett besök i Washington. Då fick hon också reda på att det bara varit en fråga om timmar innan Pakistan hade laddat sina amerikanska F-16-plan med kärnvapen och var beredda att anfalla Indien. Amerikanerna visste om Pakistans planer och avrådde dem från anfallet, eftersom enligt dåvarande CIA-chefen Robert Gates, Pakistan inte hade en chans att vinna ett krig mot Indien. Kort efter detta mördades Indiens premiärminister Rajiv Gandhi, och nu spekuleras här i New Delhi om mordet kan ha haft samband med att Indien var beredd att försvara sig med kärnvapen. Enligt boken Critical Mass är det Kina som givit Pakistan den tekniska kunskap och utrustning som behövs för att konstruera kärnvapen. Och redan 1983 kunde Pakistan göra sin första bomb. Amerikanska underrättelsetjänsten rapporterade detta till Washington, och trots informationen har USA fortsatt att stödja Pakistan både ekonomiskt och militärt. Avslöjandet om de bägge ländernas vapeninnehav och hur nära de varit ett kärnvapenkrig kommer bara några dagar innan både Pakistan och Indien utlyst strejker och protester längs gränsen till Kashmir. Och just nu befinner sig de bägge ländernas premiärministrar i Europa, där var och en försöker att få stöd från andra stater för sin linje i kampen om Kashmir. Protesterna och strejkerna på lördag kommer att få ytterligare innebörd när det nu är känt att kärnvapen var nära att användas och fortfarande finns tillgängligt om konflikten trappas upp ytterligare. Bert Milfors, New Delhi.
Den 5 februari 1994. CNN rapporterar.
Hello and welcome. I'm Lyndon Soles. In world news at this hour, the Bosnian capital of Sarajevo is suffering through one of the bloodiest days of that nation's civil war. CNN's Walter Rogers is standing by in Sarajevo with this report with more details. Walter?
Late morning Sarajevo time, a mortar shell fell into Sarajevo's central market downtown. That is now one of the worst single incidents of the Bosnian Civil War. This time, the mortar shell fell into the market, and hundreds of people were packed between the stalls, trying to buy scarce food, potatoes, and secondhand clothes. Into all this, the mortar shell fell dead center, killing at least 32 people almost immediately, and that death toll seems certain to rise. Preliminary reports indicate 120 others were wounded, many very, very seriously. The market was strewn with mangled bodies, some decapitated. Severed limbs were everywhere. Local hospitals were overwhelmed with casualties. The moans and crying of the wounded filled the corridors, and there were not enough doctors and nurses on hand to treat the wounded, many of whom were suffering from life-threatening wounds. The local mortuaries were also overwhelmed with bodies. The mortar could not have hit at a more devastating time. Saturday morning shoppers were packed into it. The irony is that just a few miles away, the Serbs, the Croats, and the Bosnian Muslims were meeting at the airport trying to discuss ways to disengage from the fighting. Walter Rogers, CNN, Sarajevo.
The Saturday attack comes one day after 10 people were killed in a Sarajevo suburb as they queued up at a food distribution line.
Sveriges Radio, P4.
Klockan är 2 här i Ekot. Minst 31 personer dödades idag när en granat slog ner mitt bland lördagshandlande människor på Sarajevos marknad.
Terrorn mot Sarajevos 300 000 huvudsakligen muslimska invånare trappades upp i dag på middagen. De belägrade serbiska styrkorna lobbade från sina ställningar på bergsluttningarna runt staden in en granat, en enda, över marknadsplatsen i stans centrum. Och minst 31 människor dödades och många fler skadades. Och de första rapporterna säger att stadens sjukhus inte har kapacitet att ta hand om dem. Granaten, sa ett ögonvittne, granaten slog ner i ett stånd och människor runt ståndet bokstavligen slet i stycken. Attacken mot marknadsplatsen kom dagen efter en liknande attack. Då dödades 8 personer, varav 3 barn, när de i en muslimsk förort köade vid en biståndsorganisations matutdelning. Det är inte bara muslims propaganda, det bevisas i handlingar att säga att de serbiska styrkorna helst dödar kvinnor och barn. Attacken igår har FN officiellt tillskrivit serbiskt artilleri. FN har tagit på sig uppgiften att göra 6 omringade städer i Bosnien till så kallade safe havens, trygga tillflykter. Sarajevo ska vara en av dessa, men säkert 10 000 civila har dödats där på mindre än 2 års krig. Efter den senaste attacken kan ingen hävda att FN lever upp till sin föresats. Bosniens president Izetbegovic vädjar nu till NATOs generalsekreterare om att denne, citat, utan att tveka måste använda de medel han har till förfogande. Underförstått, äntligen bomba serbiska ställningar. Staffan Heimersson, Wien.
Vintermarknad i Sverige, 5 februari 1994.
Sveriges äldsta vintermarknad hålls för 389:e gången i obruten följd i Jokkmokk. Och för kommunen och det lokala hantverket så är marknaden förstås ett ovärderligt tillfälle till marknadsföring. Arrangörerna brukar kunna räkna in omkring 30 000 besökare, men för själva besökarna så är det annat som räknas.
Ja, det är kallt i år. Det är skönt att det kan kyla igen.
Det var värre igår. Och då var det hur kallt?
Ja,
det var ju 32-34.
Jättebra.
Varför är det så bra?
Det är kallt.
Utan kylan, ingen riktig marknad som ni hörde. Och det som började som ett påbud från konungen 1605, det är idag en folkfest med allehanda underhållning, konserter, utställningar, renrace och så marknadsstånden förstås.
som under årens lopp vållat en hel del diskussioner. Men med milt tvång så har marknadsgeneralen Stefan Malm sanerat bland utbudet och tvingat bort en hel del tingeltangel. Det som ändå tillåts finnas dominerar på intet sätt marknaden. Och det här är bra, tycker en veteran, Erik Onnes från Jokkmokk, som vi hittar i ett stånd med vantar, mössor och tjocka sockar. Han har 40 års marknadserfarenhet bakom sig.
Jo, men det är liksom sållat bort ganska mycket av. Och nu marknaden som det är, tycker jag att det är riktigt bra.
Är det bra att slippa tingeltanglet?
Det är det. För att det finns ju tillräckligt goda varor som säljs och som är mer för orten.
Och för Jokkmokks del så innebär marknaden ingen direkt vinst i pengar räknat. Istället handlar det om att marknadsföra själva kommunen. Och detsamma gäller för det lokala och samiska hantverket som också utvecklat nya produkter. Så kan man i år till exempel hitta riktiga små samedräkter avsedda för flickornas mannekängdockor. Och marknadsföringen är viktig, det säger Roger Rimpi, mannen bakom renracingen, där lokala kändisar tävlar med ren och släde i en stundtals häftig kapplöpning.
Meningen med det här är ju att renköttet ska lyftas fram på olika sätt.
En marknadsföring.
En marknadsföring, en långsiktig marknadsföring.
Vad säger du om marknaden då? Är den som den brukar vara eller?
Jag tycker Jokkmokks marknad är väl faktiskt någon större potential i Jokkmokks marknad. Det finns ju inte. Jag tror det måste till ett OS här uppe för att få lika mycket folk på samma ställe.
Roger Rimpi från Jokkmokk och det var Katarina Isberg som var reporter.
Centerpartiet, Motvalls käring som vanligt, 5 februari 1994.
Centerledaren Olof Johansson säger idag att partiet kan komma att riva upp hela avtalet med Danmark om Öresundsbron, förutsatt att Centern går starkt framåt i det kommande valet.
Ja, det är självklart att man måste lyssna på vad väljarna säger i så fall.
Ni har ju sagt att ni accepterar vattendomstolens utslag och samtidigt så säger att om Centern går starkt framåt i valet så kan ni tänkas agera mot bron efter valet.
Det finns en väldigt viktig nyans. Vi har aldrig accepterat avtalet. Det är grunden i presskommuniken för att den här frihetsgraden om rätten att reservera sig om vi så själva väljer. Det är innebörden på den punkten. Vi har alltså aldrig accepterat avtalet, men vi accepterar naturligtvis att sköta jobbet, att pröva det här så strikt som det är.
Och det är tänkbart att efter valet så kan ni komma att verka för att hela avtalet ska rivas upp?
Ja, det är ju, är det fortfarande en möjlig option så är det ju ingenting som är uteslutet. Varför skulle man utesluta det?
Men vad ska danskarna säga? De är oerhört ivriga på att börja bygga, har ju börjat bygga också.
Ja, det är ett av problemen. Så att oddsen för att det ska inträffa är ju låga, jag medger det.
Olof Johansson betonade också att Centern inte lovat att nöja sig med bara en reservation till statsrådsprotokollet om de övriga regeringspartierna säger ja till bron efter vattendomstolens prövning. Och även om det inte lät sannolikt så uteslöt han inte heller att Centern kan lämna regeringen på brofrågan.
Nej, varför skulle jag göra det? I den delen, om det kommer upp trassligheter på resan fram till ett beslut, så är det klart att där vi är oense om procedur och hantering av den här frågan och vi uppfattar att rättssäkerheten är i fara, så är det klart att jag låser mig inte i en sån situation i förväg. Det är ju självklart.
Centerledaren Olof Johansson, Willy Silverstein var reporter.
Apropå senaste bombningen av Sarajevo i före detta Jugoslavien, 5 februari 1994.
Krigets konventioner förbjuder angrepp mot civila. På den punkten finns det inga om och inga men.
Den som genomför sådana angreppen då är en krigsförbrytare. Men för att kunna ställa krigsförbrytare till svars måste krigen i regel först ta slut och segrarna försöka skipa rättvisa. Så skedde till exempel efter andra världskriget. När båda sidor i olika skeden av det kriget bombade storstädernas civilbefolkning så kallades det för terrorbombning av de som träffades. Idag slog alltså krigets terror i form av en 12 cm granat ned bland civila människor på marknaden inne i Sarajevos gamla stad. Det finns inga militära mål där. FNs skyddsstyrkor står stilla på marken medan världsorganisationen vrider sig av vånda inför beslutet om att sätta in flyg. Men det flyget ska bara kunna användas mot angripare som direkt hotar FNs soldater. Vid en attack som den idag förblir FN lika hjälplöst som det visat sig vara under hela det blodiga kriget på Balkan. På torsdag ska fredssamtalen i Genève återupptas. Hittills har de inte producerat något annat än papper, kartor och tomma löften. Om Europa och världen vill att detta krig ska sluta, då måste också regeringarna inse att FN bara gör vad medlemmarna vill. De politiska ledarna kan inte krypa bakom generalsekreteraren Boutros Ghali och medlarna David Owen och Thorvald Stoltenberg. De måste själva formulera det mandat som gör det möjligt för FN att få slut på det grymmaste kriget i Europa på 350 år. Det ansvaret måste politikerna ta, det modet måste de visa. Annars kommer vi alla att drunkna i nya rapporter om krigsförbrytelser och massdöd.
Reinhard Krause.